Men jag kunde se en annorlunda framtoning som jag inte såg hos någon annan i.
Valrörelsen är över och sen ett par dagar har vi ett valresultat. Men idag ska vi fokusera lite grann på hur politikerna har hanterat medierna under den här valrörelsen. Jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé.
Och jag heter Andreas Rosjö-Torell och jag är redaktör på Resumé.se och Resumé Insikt.
Mediebevakningen den här valrörelsen har ju varit intensivare än någonsin. Det har varit ett oräkneligt antal utfrågningar, dueller, tv-soffamys, lite humorprogram. Det har helt enkelt varit en tätare bevakning än någonsin.
Ja, och ett kritiserat uttalande här efter valnatten så pratade ju Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund om journalistrugby, och då menar han ju att partierna har dansat för mycket efter mediernas pipa. Man kunde ana en viss frustration hos honom.
Verkligen, och det nämnde ju Carl Bildt också på SVTs valvaka. Men när det är så här mycket mediebevakning så blir det ju rätt tydligt hur stor skillnad på hur bra partiledarna är på att hantera de olika situationerna. Det är nog få som tycker att Johan Persson gjorde lysande ifrån sig i SVTs utfrågning, medan Ulf Kristersson, han har väl vunnit i princip varenda debatt när så väljarna får göra utvärderingar av hur partiledarna har presterat.
Ja, men så är det nog. Å andra sidan så vill ju Socialdemokraterna göra det här till ett val, väldigt tydlig strategi. Den vill göra till ett val mellan två statsministerkandidater, Magdalena Andersson mot Ulf Kristersson. Och de har gjort väldigt mycket för att höja Magdalena Andersson och bygga henne som en statsmannamässig partiledare för den här oroliga tiden där vi har väldigt mycket problem som händer. Vi har en lågkonjunktur på ingång, vi har kriget i Ukraina bland annat. Förra veckan, Thomas, så pratade du faktiskt med några som har jobbat som presssekreterare åt ett antal framstående politiker. Vad fick du höra av dem?
Jo, jag pratade med några som har jobbat bland annat med Anders Borg, Carl Bildt, Ulf Kristersson och Annie Lööf. Och det första som slog mig när jag pratade med dem var hur mycket som ändå verkar, trots medieträning och all förberedelse, så verkar det vara rätt mycket som beror på själva personen. Alltså Carl Bildt är ju född med ett visst självförtroende, så han behöver kanske inte coachas så himla mycket inför olika mediesituationer. I övrigt så hade de, precis som jag pratade med, lite olika inställning till hur det går att förbereda dem de jobbar med inför en utfrågning. På vissa håll så tyckte man att nyhetscykeln och medielandskapet idag, det går så snabbt. Så det är liksom lite överflödigt att förbereda stora underlag flera veckor i förväg. Medan andra tyckte att vi gör en ordentlig uppsamling och presenterar ett underlag och har så att den politiker de jobbar med har det en vecka innan att läsa in sig på. Sen får de naturligtvis anpassa det om det händer någonting dagsaktuellt. Men ja, det var lite olika uppfattningar om hur det går att jobba med.
Någon som har varit medietränare är Pelle Törnberg. Många av er lyssnare känner säkert igen honom som ankare på Aktuellt, Rapport och Sportnytt bland annat under 80- och 90-talet. Men sen ungefär 25 år tillbaka så använder han sin journalistiska erfarenhet för att medieträna politiker och företagsledare. Välkommen Pelle Törnberg.
Tack så mycket. Ta inte bort det, jag är nästan mest stolt över att jag arbetar med Barnjournalen och programledare Lilla Aktuellt också.
Vi ska också säga kanske att du, Pelle, jobbar fortfarande med Centerpartiet primärt.
I Stockholms stad. Det var en del stad, uppdrag på lite lägre nivå.
När du började som medietränare 95-96 där någon gång, så var ju det här om det kommunikationslandskapet och hela medielandskapet såg ju helt annorlunda ut. Ja, men även idag så kan det ju finnas viss sådär journalister som tittar på folk, kollegor som går över till kommunikations- och PR-sidan lite snett. Hur reagerade dina kollegor inom public service?
Alltså med min tradition, alltså liberala demokratin och kritiska journalister, det var ju det fulaste man kunde göra, kände jag. Till dess att jag började göra det själv. Och jag tänkte att mina kollegor på SVT eller på andra ställen som jag var på skulle säga, men vad fick du över till den mörka sidan, Pelle? Vad är det här liksom? Jag tror de skulle fritera mig, men det var inte så. Utan det var snarast, oj, tjänar du mycket deg? Och det är så jag känner nu. Att, dessutom så, även om jag tjänar mer pengar än jag gjorde då, så har jag faktiskt roligare nu, därför att jag har varit med om båda sidorna. Både varit på insidan av journalistiken, den kritiska journalistiken. Arbeta med direktsändningar och val och sådär. Och få vara på den sidan där man säger, så här kan du nå igenom. Så här kan du komma fram med det som är du och ditt credo.
Fanns det några andra medietränare i Sverige, eller hur såg liksom det ledarskapet ut då?
Ja, jag var på Rapport 1980-82, då hette en av mina chefer, Töne Nilsson. Han blev medietränare. Och jag tror också att Per Wendel på Expressen medietränare Göran Persson och lärde honom att du kan ibland ta av dig glasögon och ta det lite lugnt och sånt. Ja, det fanns många som gjorde det också.
Nej, de där glasögonen har blivit en... Man förknippar dem väldigt tätt med just Göran Persson.
Ja, precis.
Men det känns som att den gränsen inte är lika tabubelagd idag.
Alltså det är inte så många som har vandrat över på samma sätt. Nej. Också. Vi har blivit numerärt lite fler, men inte proportionellt skulle jag vilja säga. Det är inte så många som vandrar över. Jag vet inte riktigt varför. Det är ju fortfarande kul att bedriva journalistik, kan det vara det? Det kan ju vara också att det är en ganska osäker bransch, journalistiken, lika väl som PR- och kommunikationsbranschen. Men jag trivs oerhört mycket. Ni tror inte det, du tror att jag kör mitt tåg och så kommer det pengar in. Det handlar också när man får se en människa som går från första till andra intervjun. Och den andra intervjun när man har tagit ett kliv uppåt. Tagit till sig av återkopplingen, feedbacken från kamraterna, kritiken från oss kursledare. Och så ser man, gud, hon har klättrat här. Det är så roligt. Det är så roligt. Det är som att se sina barn ta körkort nästan. Alltså.
Att se någon växa.
Att se någon växa. Mm. You got it, Andreas.
Ja, när du tittar på valrörelsen idag, när du följer den. Hur upplever du att medieträning utifrån, när du sätter på dina glasögon, att det har förändrats?
Alltså uppenbart var det när jag började 95, då kunde man ju knappt stava till internet och uppkopplingar och streaming och sånt. Så då var det ganska mycket medieträningen var, som jag visste om, ganska mycket var medieträningen då att man ställde frågor, prövar vi den och så prövar vi en ny fråga och lite för lite sån där uppföljande invändningsfrågor och svar, hur menar du med detta? Utan mer nu drar vi igenom hela frågebatteriet. Nu är jag inriktad med på att, vad är det du vill säga? Och så tränar vi på det. Vi kanske gör ett nytt försök på just det. Nej, men försök en gång till. Därför att medielandskapet kräver att du faktiskt blir citerad. Citerad med det som jag brukar kalla för de glimrande orden. Det här är ditt viktigaste budskap, men så vackert att journalisten publicerar det. Lägger ut det som text. Ta med det som pratminus. Ta med det i soundbiten i tv. Eller det som tas ut i radiointervjun.
Mm.
Det ska vara en snygg liten bild. Ska jag ge ett exempel?
Ja, men gör det.
Jan Björklund. Som säger en sån här bra mening som sammanfattar allt sammans, blir citerat och som faktiskt är lite kul att höra på. Det är två problem med den ryska gasen. Det är det första att den är rysk och det andra att den är gas. Och det roliga med det är att den har en viss relevans idag. Mm. Så den hade också en tidlöshet förutom att den var intressant då. Och
har den här valrörelsen några glimrande ord?
Där kommer det. Nej, jag tycker inte det. Om vi inte tycker att falukorvar eller påhittade vredesutbrott eller utsträckta händer skulle kunna vara det. Jag tycker inte att det finns några glimrande ord riktigt. Däremot så har jag hittat vissa saker som kan vara kul att komma ihåg.
Finns något sånt exempel? Om vi inte kan kalla dem riktigt glimrande, men någonting.
Ja, det är en formfråga. Alltså, det var Annie Lööf, det var i slutdebatten SVT, och Jimmy Åkesson, de var i duell med varandra. Mm. Hon hade nämnt att klimatförändringarna är allvarliga för det hotar till exempel asfalten smälter på vägarna i Indien. Och då börjar Jimmy Åkesson ta upp, vi ska göra allt, vi ska rädda världen, vi ska exportera feminism, men nu ska vi till och med rädda asfalten. Han är väldigt bra på det här, Jimmy Åkesson, att stapla de argument han har utan att det låter krystat eller uppläst. Och hon vänder tillbaka med att säga, ja men du är som en trollkarl, ingenting här, ingenting där, och simsalabim har vi trollat bort klimatförändringarna. Ja, kul med sådana metaforer, man kommer ihåg munhuggningen i sig. Och så säger debattledarna, och så ska vi koppla in Magdalena Andersson. Och hon tar en liten paus och säger, men vad sägs om att rädda jobben i Sverige? Den lilla grejen. 20:36, fredagen den 9 september. Mm. Det var den där lilla saken, ja just det. Så pratar kanske en statskvinnolik politiker. Mm. 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 Så det var jag menar, ett slags mellanrum, ett lufthål, någonting som man kommer ihåg på det sättet. Mm.
Den här valrörelsen har ju varit, och har ju pratats om, Carl Bildt nämnde väl det bland annat i SVTs valvaka. Det har varit ett otroligt medietryck, och vi har pratat om det lite grann här internt på redaktionen också. Det har varit fler utfrågningar, fler dueller och debatter, och med det så har det tillkommit partiledarna sitter hos olika influencers och så vidare och så vidare. Det har liksom, vissa granskningar har inte ens hunnit få fäste, för att dagen efter så är det något nytt som tar vid. Har du sett några trender i hur politikerna och partiledarna har hanterat media? Finns det något nytt som har kommit fram i den här valrörelsen?
Falukorven var ett exempel. Man lyfter in saker som är ihågkomna. Mm. Vi har Gustav Fridolins från två valrörelsen tillbaka.
Kolbiten där.
Kolbiten som inte fungerade hela tiden. Det fanns i två val tillbaka 2014 så ville då Annie Lööf gå fram till Stefan Löfven. Det var här som blev käbbeldiskussionen. Med en bunte, hon ville att han skulle läsa igenom den. Det kan fungera i olika sammanhang också. Funkar inte riktigt längre. Jag tror man ska lägga bort falukorven för att de ofta känns lite animerade. Att de är lite blodlösa också. Att de
jag menar att det känns som ett väldigt medvetet. Att det blir stylat, ja. Det är inte genuint.
Ja, och om jag läste Alex Schulman rätt efteråt så sa han att den kostar inte 45 kronor, den kostar 25,90. Mm. Oj, då, blir det, då tappade rötterna helt. Så det kanske är stora problem med det. Vad jag tänker om valrörelsen är, utifrån betraktade vanliga människor, och menar sådana som vi och Julia och vi andra här, när vi inte är journalister eller mediemänniskor. Många säger att den här varelsen har varit tråkig, det finns ingenting att ta fasta på. Även om den har varit så oerhört intensiv, även om det har hänt mycket saker. Och vi gick in i valrörelsen med krig, klimatförändring och NATO. Vi hade allt att prata om och ändå så här ofta handlar om småsaker. Så att folk uppfattar den som tråkigt. Jag trodde när jag stod och delade ut valsedlar sista dagen, tänk så bra valväder det är. Tänk så mycket frågor, tänk så jämnt det här. Det kommer att vara fantastiskt för antalet som kommer hit. Mm. Nej. Det blir det. Något över 80%, jag vet inte vad det slutar på, men inte
82-83%.
82-83% också. Så att den här har varit svårbedömd. Jag vet inte om vi ska, kan vi tänka på den här valrörelsen som något särskilt. Jag menar, det här var inte säldödsvalrörelsen 1988. Det här var inte.
Energifrågan får man ju ändå lov att säga att den har tagit väldigt mycket syre.
Det kan man säga. Men är det ett kärnkraftsval eller som det var 1980?
Mm. Nej, inte riktigt.
Men just där som vi pratade om, som Thomas tog upp, den här inflationen eller vad man säger i rapportering och dueller och debatter. Hur påverkar det medieträningen?
Jag skulle kunna komma till ABC-svaret hela tiden. I nästan vilken fråga, flera av dem som vi har pratat om innan också, är just ABC, Answer, Bridge, Communicate. Om någon frågar om inflationen och du vill prata om att rädda vården, måste du svara på inflationsfrågan först. Slå en bro över till det som du också finner viktigt att prata om. Och så kommunicera det budskapet. Så om din fråga, Andreas, var det är hur ska alltså man hantera
mängden,
frågorna?
Ja, hur ska man hantera den mängden debatter och utfrågningar som det har varit som gör att någonting som snappas upp av medierna i ena dagen i TV4s debatt, nästa dag är det debatt i SVT. Och alltså, då är det glömt.
Kom ihåg, alltså, håll dig gärna till din mainstream, ditt message track. Det som är det huvudspår, vad du vill säga, klimatet är inte så viktigt eller klimatet är allvarligt. Men formulera på olika sätt. Alltså ha nya kläder på dina ord varje dag. Mm. Så att inte folk säger att han maler bara Bosse Ringholm likt samma saker.
Var det lättare att förbereda sig? Jag tänker för 30 år sedan där det var SVT och SR, det var där man hade de stora utfrågningarna. Men det var inte så att du behövde förbereda dig för 5, 6, 7 olika stycken. Sänker det kvaliteten på intervjun?
Ja, och det ligger i din frågas riktning. Ja, det gör det. Okay. Det är klart att om jag ska prestera flera 10 000 meters lopp under veckan så kommer jag springa sämre varje gång. Och det är klart att politikerna är i grunden förberedda. Och så ges de hela tiden, tänk på det här, och händer det, tänk på det. Jag tror att de går in ganska bombade med olika linjer som de inte riktigt vet vad de ska följa. Så jag tror att det blir sämre kvalitet av det skälet också.
Mm. Vi har ju ett aktuellt exempel här i veckan med Linus Bylunds. Jag vet inte om det är ett glimrande ord med journalist Rugby.
Vad säger du? Berätta, jag har missat det här.
Nej, men du ser till det.
Även solen har fläckar, jag har missat det här. Journalist Rugby, ja.
Det var väl i när han stod med pressuppbådet där utanför riksdagen. Ja. Så nämnde han ju det, liksom någon som journalist som frågade.
Vill ha svar på vad som hade sagts under mötet eller ett lunchmöte mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson, tror jag. Och då sa han väl att nu har vi partier här under några månader dansat efter er pipa. Ja, men nu är det vi som så att säga, får bestämma dagordningen lite. Mm. Och då sa han, frågade om vad de trodde att de skulle ägna sig åt dem den närmsta tiden, och då sa han väl att en del journalister.
Och det blev ju ett ord som tog det. Men det här att ifrågasätta premisser för en intervju, det har vi ju sett Carl Bildt göra i många tillfällen. Jimmy Åkesson, när fungerar det?
Om man är sakligt, om det stämmer, om du skulle säga till exempel att vi har 200 000 invandrare till Sverige varje år. Nej, det har vi inte. Vi har inte det. Vi har någonstans mellan 10 och 14 000 som söker. Det skulle vara en sån invändning som skulle fungera. Lundin Oil, jag tycker det var alldeles uppenbart att Carl Bildt ville prata förbi, och varför skulle det vara ett problem och hela tiden. Och detta att ställa motfrågor, vilket han alltid gör, det är ett sätt att Om du ställer en fråga till mig och jag säger varför frågar du det? Då är det du som sitter och har förklaringsbördan för mig. Ja. Och jag kan sitta och titta och recensera och säga nej, nej, nej kan jag säga.
Många journalister blir väldigt paffa av det ja. Också.
Jag måste säga att jag brukar träna på det. Eller jag brukar belöna det, faktiskt säga det. Tänk efter, kan du ställa en motfråga? Och det ska man inte göra som en fem gånger i rad. Vad menar du med det? Vad menar du med det? Nej. Utan det kan du göra om frågan är våldsamt överdriven. Vad tycker du om att Thomas har parkerat sin bil på gatan? Vad tycker du om felaktigt? Mm. Vad tycker du om denna jätteskandal? Hur menar du då? Om du inte hör frågetecknet så kan du ställa motfråga. Men du kan också spela spelet. Mats Knutsson skulle intervjua Ann Ramberg om samtyckeslagen 5 år innan den infördes. Ann Ramberg, generalsekreteraren i advokatsamfundet, tyckte inte vi behövde en ny lagstiftning. Det må vara hennes sak att tycka det. Och Mats Knutsson försöker fråga henne. Hon säger, ja, men partierna har ju tvekat länge om detta. Varför det tror du? Ja, det vet jag inte, säger hon och frågar honom tillbaka också. Vad tror du själv? Ja, jag ska nog inte svara på den frågan, säger han. Och så fortsätter han, men kan det ha kommit nya fakta? Nej, vad skulle det vara för nya fakta? Ja, jag vet inte, jag är inte expert på frågan. Alltså vad som händer när du ställer en motfråga är att du rycker den som har frågat ur skorna. Och den som hör intervjun kommer säga, vänta, hon tar inte vad skit som helst den här personen. Och det kan ha sin fördel att låta någon annan ta den där förklaringsbördan. Det kan ge dig lite tankepaus också. Mm. Vad var din fråga, Andreas?
Min fråga var just det här att ifrågasätta premisserna för en intervju. De här frågorna hör inte hit eller ja, men det här som du pratade om motfrågor. Hur effektivt det kan vara. Och det tycker jag du svarade väldigt bra på.
Tack.
Men,
får bara säga, Carl Bildt är inte bara ifrågasätta, inte bara den som blir större att han är också fruktansvärt rolig att ha att göra med. Alltså det händer saker vid sidan av intervjun som man knappt... Våga
nu vill du ha anekdoter här.
Berätta.
Vad är din bästa, Carl Bildt?
Han var statsminister 1994. Jag kom ner till Malmö och skulle starta valrörelsen för Skåne där. Och jag stod bredvid honom för att intervjua honom för Riksnyheterna. Jag arbetar på distriktet där. Och sen står det någon på scenen där och säger, och här har vi den som är här. Och där har vi Gun Hellsvik. Och säger han, Gun Hellsvik, det var hon som kallas för batongmormen. Men som ni vet, rädda pojkar får inte sova med vackra flickor. Och då säger statsministern, lutar sig fram till mitt öra och säger, pratar han om Joakim Ollén nu eller? Alltså kommunalrådet i Malmö som hade skilt sig från det andra kommunalrådet, Eva Ollén, och gifte med en annan kvinna. Okej, vad ska jag göra med det här?
Ja.
Men han kan också säga bra saker. Just i den där journalistrugbydelen kom jag att tänka på när han, när det sprang så slogs i dörrar 91 när den nya borgerliga regeringen skulle tillträda med Carl Bildt som statsminister. Men förhandlingarna var inte klara. Och till slut så ställer jag Elisabeth Höglund frågan, finns det någonting ni är överens om? Ja, förhållandet till Danmark är vi överens om, säger jag. Det är lysande svar.
Mm. Rakt svar.
Ett så rakt svar.
Mm. Mm.
Och det var det enda de var överens om i stort sett.
Du nämnde ju den här ABC-tekniken, kanske den här motfrågan också. Men finns det några andra sådär typiska tekniker som man som medietränare lär ut?
Glimrande ord är de typiska. Mm. Till exempel Stig Malm, som myntade ett ord som numera finns i Svenska Akademins ordlista som börjar på FI. Och det var inte när han talade om kvinnor, det var när han talade om finansvalpar. Mm. Det var sånt där som var glimmande att hitta en formulering som biter sig kvar ibland i folkmedveten. Men också, just det, kom till vår soffa och förklara finansvalpar. För det var mitt under den här räntekrisen 1991 eller 92 tror jag var. När vi hade räntor på 75% och 500% under 3 dagars tid. Då formulerade han därmed, kom till oss och bred vägen, förklara vad det här beror på. Det var ett sånt också. Men vad jag också brukar säga som svar på din fråga, Thomas, det är, ja men ibland ta till ett känslouttryck.
Mm.
Ibland kan det vara att ropa ut, nej men Jimmy Åkesson, vad är det du står och säger? Och det var Annie Lööf när han hade sagt att de här människorna passar inte i Sverige.
Mm.
En valrörelse länge tillbaka. Mm. Det kan vara humor, du kan använda det. Och så kan det vara vrede. Och nu är det verkligen djupt vatten och farliga skogar att vara i. Jag ska visa exempel på en lyckad vrede. Det var Thorbjörn Fälldin. Han hade varit statsminister i 2 år och kom tillbaka till Sverige efter att ha varit på en konferens om nord-syd-dialogen, en ny ekonomisk världsordning. Och hemma hade pågått en debatt där villägarna inför 1979 års valrörelse ville ha fribrev. Det var liksom signalordet, rubrik. Vi vill ha fribrev, inga skattehöjningar för villägare. Och han hade varit på de här stora frågorna. Kom tillbaka till Sverige och Bertil Sunir, min kollega som satt i Halmstad för SVT, han fick ge sig på Thorbjörn Fälldin och säga, vad säger du om det här med fribrev? Ja, nu har jag som varit och pratat om det här, om ny ekonomisk världsordning här, och jag kanske vill prata om det. Ja, men skulle du inte vara hemma, säger Bertil Sunér, och ta hand om det istället för att åka på fina konferensen. Och då växte någon slags urvrede hos den här fåraheden, alltså fårbonden som han var. Men vad är det för en fråga? Vad är det för en fråga? Och blev citerad med detta. Och Bertil blev ju en blöt fläck av detta, stackars Bertil Sinér. Men det är ett sätt att kunna använda kraftuttryck ibland. Vad sa, det kommer inte ni ihåg, för ni var långt innan ni ens varit påtänkta, så sa C.O. Hermansson något på en partikongress 1967. Vad sa han då? Har ni hört det? Någon jävla ordning
ska det vara ett parti.
Och det här långt innan du föddes. Och det kommer ihåg för att det var en svordom. Så ibland kan kraftuttrycket vara finast där.
Men det får man inte strössla med direkt.
Nej, det kan du inte göra.
Men man ser ju ibland försök till bevingar som inte riktigt funkar. Jag tänker på den här debatten som var, kan det ha varit i våras eller om det var förra året, när Per Bolund började prata om blåbruna till exempel. Det fortsatte ju inte sen.
Nej.
Efter Jimmy Åkessons motattack där.
Jag undrar vad det också har berott på. Man kan ju prata om någon som blåbruna. Det går ju att prata om Sverigedemokraterna med dess historia. Mm. Och med dess listning i årets val av 200 människor som stod på, inte på valbara platser alltid, men på listor som hade publicerat eller återgivit eller delat vad nazistiska eller klart bruna kommentarer på nätet. Mm. Så det finns en möjlighet att säga det. Antingen så blev de lite rädda att Jimmy Åkessons vrede var för stor, men jag tror att det snarast de säger, vi kan nog inte hitta något i det där vattnet. Nej. För han försvarar sig så bra.
Mm. För det såg man ju i dokumentären om Nya Moderaterna till exempel. Då hade ju de koordinerat där 2010 de olika moderata statsråd och topp moderata företrädare att etablera om Toblerone-politik när det var Mona Sahlin. Nu kan inte jag minnas om det lyckades, men det var ganska slående när man såg hur de hade vid minst 10 tillfällen i alla fall använt sig av det.
Ja, sant ja. Mm. I samma veva så tror jag rapport ur reportage om att de i året valrörelsen efter 14 använde ordet krona för krona.
Ja, just det.
Du måste finansiera en krona för krona. Mm. Så det är sådana saker som kommer tillbaka hela tiden. Mm. Problemet är när man hör det från flera håll så tänker man, ja, det här var en samlad grej. Det kommer inte från en person som alstrade detta.
Nej.
Mm. Vända alla stenar har vi väl.
Vända alla stenar.
Från vuxna i rummet.
Ja. Det finns ett ord som saknas i årets valrörelse väldigt tydligt. Vi har hört uttrycket min sida av politiken, den blåbruna sidan med lite ruggigt sådär, lite rädsla för att säga det. Men tänk vad man saknar ett sådant ord som alliansen. Nu menar jag inte alliansen som politisk idé, det kan man tycka vad man vill om. Men att ha ett sådant ord som samlade de här fyra partierna, det var Maud Olofsson som uppfann det. Det saknas ju ett ord som sammanfattar, inte bara för att alliansen är död, det är självklart, men något annat ord. Mm. Min sida av politiken, Kristerssons lag, jag tror att Annie sa det kan lika gärna kallas för Åkessons, Jimmys lag, eftersom det är det största partiet också.
Det är ju sån osäkerhet, eller var innan, i alla fall i regeringsfrågan, så att det kanske var svårt att sätta ord på det. Jag märkte själv när jag skrev artiklar att det blir liksom... Det var mycket svårare.
Jag tror att det var den första frågan som Ulf Kristersson också fick i sin utfrågan. När det skulle vara lite lättsammare innan de gick in på de djupare ämnena så fick han det från Anders Holmberg och Camilla Kvartoft. Finns det någon i den här valrörelsen, någon partiledare som du tycker sticker ut i positiv bemärkelse? Någon som är skickligare än de andra på att hantera medierna?
Du tror att jag kommer att säga Annie Lööf?
vi ska komma till henne lite om en liten stund.
Men generellt tycker jag att hon har skött sig väldigt bra. Mm. I årets valrörelse skulle jag vilja säga, även om hon är på den förlorande sidan, det är alltså Magdalena Andersson, som var en rätt så spetsnäst politiker, som kunde vara ganska hård och lite fräsig i uttalanden, som valde att ta en mer statskvinnolik approach. Va? Och det tyckte att hon lyckades med på olika sätt, som det exemplet jag gav, när hon tog en liten paus, vad sägs om att rädda jobben i Sverige istället. Hon hela tiden försökte slå broar emellan och säga att jag håller med Ulf Kristersson om detta och försökte söka samförstånd. Det bar inte hela vägen. Och det är inte det jag pratar om det lyckas eller vad jag tycker om det politiskt. Men jag kunde se en annorlunda framtone som jag inte såg hos någon annan i.
Mm. Tror hon har medietränats?
Ja, det är jag ganska säker på att hon har. Ja. Och jag tror att hon har medietränats mellan finansministertiden och inför statsministertiden, det tror jag.
Mm. Men det märkte man ju där, precis när hon tillsattes så var det många politiska reportrar som vittnade om det, att hon kunde just vara det, vad du sa, spetsnäst politiker. Man kunde vara så lite vass och lite tvär. Hur märker man på en politiker, du ser Magdalena Andersson förmodligen har medietränad, så det får man väl utgå ifrån. Men hur märker man på en politiker som inte är medietränad?
Jag gillar den frågan. Det ena är att han kommer inte till saken direkt, utan vill gärna dra mycket bakgrund. Nu börjar vi höra helt va. Den första är att tänkte vi inte på. Det andra är att kanske någon noterade. Det tredje är att börja alla märka det. Det fjärde, nej men nu är den olat. Så det tränar vi ofta bort. Mm. Alltså är jag inte. Den retoriska pausen kan vara mycket mer effektiv, att man lyssnar efter vad ska komma nu. Så en paus eller något är. Kom till saken, ha funderat ut någonting. Alltså, du måste veta vad journalisten frågar om. Och ett sätt att veta vad journalisten kommer att fråga om, det är att fråga, som jag gjorde inför intervjun här med dig, Thomas. Eller rätt sagt, du var så vänlig att du skickade mig en del frågor du hade så jag kunde förbereda. Men det är ett bra sätt. Ett annat sätt var att stänga in det med två människor som kan ditt område väldigt väl. Låt dem leka journalister. Alltså, nu är det samma om du är urmakare eller advokat eller slaktare. Om du har några som kan ditt område väl, leker journalister. De ställer värre frågor än journalister som sitter på presskonferenser. Så det är ett bra sätt att förbereda sig på det också. Så kom till saken. Ha kanske de där glimrande orden där som ska sammanfatta. Det kan vara en metafor. Du kanske säger istället för att säga en Robin Hood-skatt som tar från de rika och ger till de fattiga. Så kan man säga det här som en omvänd Robin Hood-skatt. Det är ett gammalt exempel. De tar från de fattiga och ger till de rika. Det kan vara en sån sak som gör lite intressant. Eller det kan vara att säga någon jävla ordning. Mm. Så gillar jag också när man kommer till sitt credo. Därför att ibland så märker man att en människa är för medietränare. Jag brukar köra ett exempel med, som jag har kört i flera år, med Jonas Gustafsson som var chef för OF och nu för AFRI. Teknikkonsultföretag som slog samman med Pöyri i Finland som också tidigare var på Sandvik Metallurgic Technology. Han trädde fram och förklarade direkt vad han vill prata om. Han ber journalisten att fråga om den. Där finns ett antal utmaningar. Vilka utmaningar är det? Och så kommer det sig han till marknaden och han hinner med på 35 sekunder också berömma sin företrädare på vd-posten på Sandvik. Och jag brukar visa det i flera år. Titta, vi har bra exempel. Och så börjar jag arbeta med Maria Gabriella Lycke som nu gör medieträningar med. Och så säger hon, men ser du inte? Ser du inte? Det är som en talande docka. Det är som ett talking head som framför ett budskap. Men det är inte, ögonen är inte där och hjärtat är inte på plats riktigt. Just det. Så jag ville höra att du kommer till ditt credo. Mm. Johan Eriksson, advokaten. Som har blivit framröstad som Sveriges...
Som är väldigt mycket i media också.
Mycket media. Av andra advokater har valt honom till sin favoritadvokat. Och jag, både Johan Eriksson och jag finns ibland på advokatsamfundets kurser. Där jag och Willy Silberstein medietränar alla nya advokater. Och där så säger vissa till exempel när han 8 april 2017... Vad hände 7 april 2017, Andreas?
På Drottninggatan. Ja, det var ju attacken på Drottninggatan.
Just precis, ja. Dagen efter så var han utsedd Johan Eriksson till offentlig försvarare. Och så får han plötsligt en fråga som han kanske inte har tränat in, men han har det i sin ryggrad, i hans hjärta, i hans brinnande hjärta. Frågan var, vad är det svåraste med att försvara honom? Alltså Rakhmat Akilov som sen dömdes för att ha terrormördat med en lastbil. Vad är det svåraste med att försvara honom? Det svåraste att försvara är att få folk att förstå hur viktigt det är att han får samma behandling som vem som helst som har begått ett så allvarligt brott. Det är ett bra sätt att komma till sitt kred, det man står för. Det. Så att det ska inte bara låta medieträna hela tiden.
Mm. Det är en svår balans kan jag tänka för många. Om man har varit länge i, ja, men kanske framförallt företagsledningar, man har skolats på ett visst sätt. Sen kanske premisserna ändras också mellan hur journalistiken funkar. Och, har du upplevt det där någon gång? Alltså en politiker som har skolats på ett visst sätt och sen så fungerar det. Spelreglerna mellan journalist och politiker annorlunda.
Kan du konkretisera frågan?
Det var bara något som slog mig nu. Nej, men att du kanske har medietränats någon gång på 90-talet.
Ja.
Och sen har det funkat väldigt bra.
Ah.
Det är ett sätt att fungera, det är ett sätt att svara på frågor. Det här rollspelet har funkat tidigare. Men nu är det många fler sammanhang du ska medverka i som har olika tonalitet.
Jag vill gärna svara på den frågan, Andreas. Och jag vill gå tillbaka kanske till när jag började som journalist. Alltså det är... Om några veckor är det 50 år sedan jag började som journalist. 1972 på Sydöstern i Karlskrona. Den tonen och hela vägen fram, 20 år framåt, så var ju tonaliteten, den möjligheten var att kunna skämta om kvinnor till exempel. Lite nedsättande, det funkar inte alls idag. Det var att kunna säga, nu vill jag berätta och börja peka och visa upp på kartor och ta mycket tid på sig. Det funkar inte alls idag. Det funkar inte heller att komma med inget alls. Jag vet inte vad jag ska säga å ena sidan och andra sidan. Utan det funkar med ganska raka besked, klickvänligt. Och bilder funkar väldigt bra. Det är därför att det rankas så högt med algoritmerna. Levande video. Så kan du göra något av den? Kan du stå där och steka hamburgare hos McDonald's och vara partiledare och lite folkliga? Det kan funka på det sättet också. Men det funkar också nästan alltid med det jag kallar för ABC-modellen. Svara på frågan. Slå en bro över till det du ska svara på. Och så kommunicera ditt huvudbudskap. Mm. Answer, bridge, communicate, ABC. Ska jag dra ett exempel?
Ja.
Jonas Sjöstedt fick frågan samma år som Löfven tillträdde. Jonas Sjöstedt som var Vänsterpartiets ledare förut. måste påhålla att Stefan Löfven var Socialdemokraternas ledare förut, för den som kanske har kort hågkomst. Han tillträdde då, Stefan Löfven, 2013-2014. Jonas Sjöstedt intervjuades i Agenda av Camilla Kvartoft om de låga opinionssiffrorna som Vänsterpartiet hade. Och han svarade på ABC, för han ville kommunicera arbetslöshet, klimatet och välfärd. Och så fick han den här frågan om dåliga opinionssiffror. Då svarade han så här: ja, vi ligger någonstans där runt 5%. Han svarade på frågan. Varför är det så då? Ja, det kan ha varit mycket fokus på socialdemokratin nu för tiden. Det är hans 2A-answer. Sen slog han över och pratade om arbetslöshet, klimatet och välfärden. Och ingen hör hans B. B tar nästan 20 sekunder. Han säger ungefär så här: men nu när vi börjar närma oss valet och möjligheterna och skillnaderna börjar bli tydliga. För den som vill ha verklig förändring, för den som vill bekämpa arbetslösheten, göra något åt klimatet och välfärden, för den är Vänsterpartiet det självklara alternativet. ABC. Jag uttalar mig inte om politiken i sig, men det är ett sånt där bra exempel. Detta ABC-modellen, sättet att svara, finns överallt och finns fortfarande. Svara på frågan, annars hör vi att du inte svarar på frågan. Så när jag är medietränad, då vill jag ha ett B. Jag vill, bra, nu ställer jag den här frågan, men jag vill att du ska äga ditt svar. Och även om journalisten inte kommer till det som du vill prata om, jag har förberett ett väldigt bra här, jag har det på papper framför mig, och journalisten inte kommer dit, svara på den frågan som journalister ställer. Ta dig till detta också om du kan göra det organiskt, och så kommunicerar du ditt budskap. Mm. Så gärna att B vill
man ser ju ofta politiker som försöker med det här i debatter, men det är så kort taltid, så att de hinner inte fram.
Alltså, debatter är, det är kuddkrig. Ja. Det är inte riktigt allvar, vreden är inte på allvar och dunket är inte riktigt på allvar. När Jimmy Åkesson går fram till Märta Stenevi i TV4s slutdebatt som var i förra veckan, och han säger: ska vi inte ta varann i hand på att vi inte kallar varann för nazister? Och det är ganska, det låter ju bra. Man hör att hans proselyter applåderar i salen där också. Men det är ingen som har kallat Miljöpartiet för nazister. Så hans undertext är faktiskt: kan vi inte ta varann i hand på att ni inte kallar oss för nazister? Kan ni inte ta i hand på att ni inte kallar oss dumma? Så det är ingen utsträckt hand, utan det är bara: sluta kalla oss för nazister.
Vi ska gå över, nu spela upp lite klipp på tillfällen där det har gått lite galet helt enkelt. Vi kommer höra här i fallande ordning Tobias Billström, Maud Olofsson och Bosse Ringholm som hakar upp sig vid vissa formuleringar.
Jag konstaterar att den svenska regeringens policy har varit väldigt tydlig från första början. Wikileaks-dokumenten kommer inte att kommenteras eftersom det handlar om tredjepartsuppteckningar och sådana kan inte kommenteras.
Men nu ber jag inte dig kommentera det. Nu frågar jag, vid det här mötet, sa du så här?
Den svenska regeringens mycket tydliga hållning i den här frågan har hela tiden varit att Wikileaks-dokumenten utgör tredjepartsuppteckningar.
Jag tar ansvar för det,
nu,
och det skulle också
nu,
vara riktigt att justera, ska jag säga.
Nu ställer jag frågan tredje gången. Jag tror många tittare vill veta. Informerade du statsministern om köpet innan affären?
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Men om jag tror det, vad svarar du då?
Jo, men med all respekt för vad du säger, men den konstitutionella prövningen är väldigt, väldigt viktig.
Lenius har därvid uttryckt intresse för det är Inga-Britt Ahlenius som själv har uttryckt ett intresse för att Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag, och då har jag haft en diskussion om detta önskemål som hon har, att jag ska försöka tillgodose det och att hon är kvar under hösten. Ni har inget annat svar att lämna.
Det här är ju politiker som har fastnat vid en formulering. Vad är det som går fel här? Vi börjar med Bosse Ringholm.
Göran Hägg, avlidna retorikexperten, beskriver det här som retorikens dödpunkt. 16 gånger säger han, vi har informerat att vi ska ge henne ett annat uppdrag hela tiden. Och det funkar inte. Man måste förhålla sig till, man kan till och med ha ett leende. Man kan säga, ja, det enda jag kan svara är försöka variera sig. Men han står fast i detta också. Och det blir som att man pratar med ett betongblock. Det fungerar inte.
Och Maud Olofsson, där säger jag för lite kontext, där man vill, reporten försöker få reda på vad hon har informerat Fredrik Reinfeldt om då, för att han ska få ansvarsfrihet. De hävdade att Fredrik Reinfeldt inte kände till den här största kapitalaffären i svensk offentlig historia.
Nu.
Ja, precis. Vad är det som går fel där?
Ja, att vi hör hennes predikament. Och det är kanske det som är problemet. Att hon ens var i tv-studion, kanske skulle avstått från att vara med. Därför att vi hör att hon försöker skydda Reinfeldt hela tiden. Och hon ändå håller fast vid detta också. Men vad hon skulle kunna säga, och det tycker jag säger, man kan säga till folk också, jag kan inte svara på den frågan. Ibland ska man inte, ibland är det taktiskt dumt. I hennes svar så säger jag kanske inte vill tala om hur jag och Fredrik har pratat med varandra. att försöka hålla det ifrån sig. Precis som man skulle få en fråga om vilket parti man röstar på. Försök hålla den liten bit bort. Och när det gäller Billström, han måste ju säga något annat än hålla fast vid detta. Den svenska regeringens hållning är, ingen har ifrågasatt den. Han har fått det fram. Ändå så är reportern som är så skicklig och håller i sin fråga. Ja, men vad sa du? Det var ett offentligt möte.
Nej, det är ju speciellt det där. Man kan fundera lite grann på hur de har tänkt innan. Där, om de har bara bestämt sig för att jag ska hålla mig vid den här formuleringen. Det är ett lätt manuspapper att lära sig.
Det var ju en av de du intervjuade, en av de här tidigare presssekreterarna, som nämnde att det här faktiskt är en gångbar strategi. Hur bedömer du? När kan det vara gångbart att vara en så kallad papegoja?
Jag ska ta exemplet. Andreas heter en centerpartistisk miljöminister, jag tror, i Bildt-regeringen. Andreas Carlgren, han fick en fråga om Gazpromledningen som skulle läggas ut utanför vårt land. Hans linje var, hans message track var att säga, det ligger på internationellt vatten och där kan vi inte göra någonting. Det säger han om igen i den här radiointervjun. Men han säger det på olika sätt hela tiden. Det är ett sätt att nagla sig fast i budskapet och tala om att det är inte vår jurisdiktion. Men säger det på lite olika sätt. Då kan vi tåla upprepningen. Och då kan vi ibland få den effekten att vad hon tjatar, den där reporten. Varför håller hon på så länge, Helena Groll, med den här frågan? Han har ju svarat på den.
Ja, det är väl, man kommer ihåg dem där på ett väldigt olika sätt. Även om de har tacklat själva intervjusituationen.
Vad gör du själv, Thomas, när du får sån här upprepande svar och du vill komma in, du tror att det finns något annat bakom då?
Nej, men då försöker man försöker väl i sån utsträckning det går hålla i frågan så att säga och ställa lite samma fråga fast på lite olika sätt.
Det är ju samma sak där egentligen att omformulera sig.
Tips, och du menar till journalister, till dig Andreas och till dig Thomas, det är faktiskt ställa, kan du svara på mig om du svarade ja eller nej på min förra fråga? Det hade jag såg en gång en kollega, Göran Wenström, som sa det på Östnytt där också. Underbart.
Vi ska ta ett lite färskare exempel här från den här valrörelsen och inte någon som upprepar sig men som kanske gör det lite svårt för sig.
De spelar en stor roll för de står ju för någonting som jag inte vill. De har ju en annan syn på kultur och de har en annan syn på jämställdhet och så det är ju klart att deras historia är verkligen sjuklig. Men
vad är det som går tokigt här?
Hans paus. Hans suck. Sucken som finns både i början, där man säger att det här är en vånda för honom. Och sen i mitten när han säger sjukligt när han pratar om Sverigedemokraterna. Och suckar där också. Och sen mellan de här två så räknar han upp alla problemen med Sverigedemokraterna. Att de kommer att förändra till exempel deras syn på kulturen också. Just de svårigheter som han möter. Och sen går han över till att prata om folk som limmar sig fast på vägarna. Och att bristen på, eller apatin är det stora problemet också. Och vi börjar känna här att, vänta, så, vad var frågan egentligen? Hur ska ni hantera Sverigedemokraterna? Hur ska ni hantera dem i regeringsställning? Och så kommer då den stora blamagen för Johan Persson. Det är när Anders Holmberg säger, ja det var mycket intressant. Men det var inget svar på frågan. Det är som att någon rycker handduken av en.
Han var ganska lätt byte där.
Ja, han också. Var det. Ja. Ja.
Tror att han, det är svårt att läsa Johan Perssons tankar, såklart. Men i det där läget, tror du det kan finnas en möjlighet att vinna tid? Alltså att han tänkte samtidigt som han rabblade upp den här generiska nästan formuleringen om demokratiproblemet.
Alltså det är svårt att ransaka hjärtan, Andreas. Ja. Men man kan ju säga att du och jag har sett det här förr. Vi känner igen det. Det verkar som att det finns någon annan agenda. Kanske anar vi att Maud Olofsson ville skydda Fredrik Reinfeldt. Kanske vi anar vi att Bo Ringholm skulle vilja hålla sig till en linje hela tiden. Det är kanske det man anar.
Vi börjar bli lite långa här, men jag är lite intresserad av, men som vi nämnde här inledningsvis, att du har varit med och medietränat Annie Lööf. Och det var ju en politiker, du nämnde några av de utmaningarna som hon hade, eller problemen hon hade i sin mediehantering i början av sin tid. Och jag minns också att hon hade lätt för att bli ganska detaljerad. Och, det var en juristbakgrund, tror jag, där man verkligen grottar i minsta lilla småsak. Men hon är ju, som du säger idag, det är inte bara du utan det är ganska många som tycker att hon hanterar media på ett skickligt sätt. Skulle du kunna beskriva hennes resa och vad hade hon, vem var hon när hon kom till dig?
Så att jag körde igenom hela riksdagsledargruppen för Centerpartiet i flera olika mandatperioder och under 2 timmar så stod jag med Annie Johansson hette hon då och Fredrik Federley. Det var de 2 stjärnorna, det var de förstås också. Hon säger på den första medieträningen när jag frågar henne, vad vill du med ditt politiska liv? Jag vill bli statsminister, säger hon. Vilket också är ganska störst och härligt också. Och den där frimodigheten såg jag tidigt. Sen när hon var nybörjare som partiledare, då tycker jag inte att hon hade problem i sig, men hon var nybörjarens lite, satte ner stegen lite försiktigt också. Och skyddade sig bakom fakta och pratade om sig själv i tredje person också. Sen kom det här när hon fick säga till, när hon gick fram med den pappershögen 2014 till Stefan Löfven. Han säger, käbbel, käbbel, käbbel. Eller när hon brister ut, hur uttrycker du dig till Jimmy Åkesson? Den personen vill jag se lite mer av. Den personen, inte som bara brister ut, men också som visar vilken personlighet man är. Hur ska jag läsa det? Jag vet att ni kanske tycker att jag är partisk i det här läget, men om det skulle finnas två personer som jag känner som statskvinnolika i den här sammanhanget, så är det Annie och Magdalena. Men när Ulf Kristersson nu dyker fram och är lite spetsig, lite ättrig på det sättet också. Kanske inte den här landsfaden som Tage Erlander eller Palme blir mot senheterna.
En sista fråga bara som jag själv är personligt nyfiken. Finns det hopplösa fall? Alltså politiker som har varit aktiva väldigt länge. Johan Persson är ett exempel här. Han sköter ju sig väldigt bra i vissa sammanhang, men många av de här utfrågningarna så upplever att han har, ja, no, det, han har lite svårt helt enkelt.
Svaret är ja.
Vad är det i deras personlighet där som gör att de inte...
Jag vill inte lämna ut dem. Nej. Men dels arbetet i industrin med folk som skulle kommunicera för tekniker, hur man gör saker, tekniska saker. Jag vill inte gå närmare in på vad det handlar om. Men den personen, det gjorde nog detsamma vad vi än sa. För han förstod inte riktigt. Han ville prata med dem, inte på sitt vis mellan dem, det hade kunnat vara det, för de var kollegor inom det här, utan ville prata för en slags fonobenattityd, och dessutom så låste han sig bakom formuleringar. Han nickade när jag sa återkopplingar, men han tog ingenting till sig. Och det finns politiker också, de som faktiskt, hur ska vi säga, inte tänker efter att det här ska nå igenom, det här ska klippas fram. Till exempel, jag hade en person som var i direktsändning i Lilla Aktuellt en gång. Nu var det ett mycket allvarligt ämne och det var inte ett hopplöst fall. Men det var en räddningspersonal som hade med sig en hammare in i studion för att berätta hur kan man ta sig ut när en båt håller på att sjunka. Estonia, det var efter Estonia. Mm. Hur kan man ta sig ut? Jag har alltid med mig en sån här hammare, visade han mig för intervjun. Och så under intervjun så skulle han dra hela bakgrunden. Och den där jävla hammaren kom aldrig fram. Slut fick jag säga, du har någonting med dig där. Det var, kan man säga, ett hopplöst fall. Det var inte en politiker, men det var ett hopplöst fall på det sättet att jag har så mycket jag vill säga att jag inte får någonting sagt. Jag tror att jag kan göra mig skyldig till det i den här intervjun, för jag har mycket att säga. Och ni bara talar om att nu har vi ont om tid här också. Det kommer rätt mycket, många ord per tidsenhet hos mig. Och allvarligt talat, det är ett råd jag skulle ge till många andra. Är jag inte, kom till saken, ABC-a gärna, ha glimrande ord, men också använd den retoriska tystnaden. Dra gärna ner på tempot. Inte som Annie i Almedalstalet 2013 när hon bokstaverade varje ord långsamt. Men en paus. Tala i ditt eget tempo, i din egen röst så att du känner dig trygg. Men blir jag gärna intervjun så att du känner dig trygg. Om jag skulle visa på dig nu, Thomas, om jag skulle gå nära in till dig och så sträcka... Jag ska inte göra det, för då kommer Julia som sköter djuret här och blir vansinnig på oss båda. Men om jag skulle ställa mig till dig, upp i din privata sfär, peka på med mikrofonen upp på munnen som ett jävla imperativ här. Svara, svara, svara. Och nu vänder jag mikrofonen mot mig själv. Och då gör jag samma, jag kontrollerar allting. Och dessutom, om det vore längdskillnad mellan dig och mig, vilket det inte är, och jag skulle fysiskt sett titta ner på dig, ja men sätt dig ner. Vilken journalist det än är, eller vilket medium det än är. Sätt dig ner, då kanske ni får någorlunda ögonen på samma höjd. Se till att få en egen mikrofon eller sitt så att du kan göra ditt jobb bättre. Om reporten står för nära, då finns det några knep. Kan man säga, du står lite nära, det känns inte bra. Kan vi ha ett ståbord emellan oss? Eller som en man jag medelsenade i Malmö som sa, ja du är lite förkyld, kan du stå en bit bort? Och det funkar på mig alltså. Så att försöka möblera intervjun.
Ta kontroll.
Ta kontroll, äg din bild. Inte för att du ska vinna någon talangjaktstävling, utan för att göra ditt jobb bättre helt enkelt. Mm.
Det var väl ett bra sätt att avrunda den här podden med lite tips till alla de som lyssnar.
Tack så mycket, Pelle Törnberg.
Tack, Andreas Rågsjö. Och tack, Thomas Nilsson.
Och om du vill läsa mer om medieträning och även hur de politiska presssekreterarna jobbar, så är det bara att surfa in på resume.se. Vi hörs igen om 2 veckor. Tack så jättemycket för att
ni har
lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Hej då!